Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USA:s alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten om valet 24 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Och vi har ju haft ett dramatiskt år. Det här är 44 avsnittet faktiskt i vår serie som ska pågå åtminstone fram till valet. Så det borde bli ungefär 52 avsnitt. Så vi börjar närma oss. Det börjar bli spännande och det är ju mer spännande än det har varit. Och vi har ju diskuterat rösträkningar sista veckan. Och vi har också uppmärksammat konventet som demokraterna hade. Och jag för min del är tillbaka i Finland igen efter en resa i Sverige. Och du är... Ja, du är tillbaka.
Jag är på jobb, ja.
Ja, du är på jobbet. Okej, du gör den här podcasten under arbetstid. Men den första frågan, den första saken att prata om...
Jag har bara... ingen arbetstid, jag har helhetsgöring, det är lugnt.
Ja, nej men du är produktiv och det är just det jag tänkte prata om. Nämligen din bok som har kommit, vi nämnde den tidigare. Men vi ska också göra ett särskilt avsnitt har jag tänkt om den och prata lite mer om dig och boken och så. Men hur kändes det att få sin bok, alltså Herr President, Mr. President då på engelska, men Herr President heter den ju, att få den i handen till slut? Hur var det?
Ja, men det är ju roligt. Det är ju, vad ska jag säga, om någon som lyssnar på det här och typ skida Vasaloppet så förstår man hur det är att komma i mål eller, eller liksom eller lite platityd. Platitydmässigt kanske, men att det är ju trevligt om man håller på med någonting och kommer till slut, så att det är ju alltid en fin känsla naturligtvis.
Den här boken, vi ska prata mer om den, alltså Mr. President heter vår podcast som då sen har blivit en bok som heter Herr President. Du kan få tag på den på boklund.fi i Finland, en webbsida för böcker, boklund.fi. Och vår podcast så hittar du på totalmedia.com som sagt och Apple Podcast också. Och vi kommer i slutet av det här samtalet då prata om ännu en president, nämligen den som jag vet Klaus tycker kanske är mest spännande, nämligen Richard Nixon är det dags för idag. Sen återkommer vi till.
Kan jag säga om det är någon från Sverige som lyssnar, så att i Sverige så ges boken ut av ett förlag som heter Lava. Så att det är ett samarbetsprojekt.
Ah, ja, Lava förlag.
Så att det kan ju vara skäl att nämna ifall någon är nyfiken.
Ja, just det. Mm, Lava förlag är ju imponerande. Och men några frågor till innan vi pratar om det vi ska idag, det aktuella. Som jag tänkte på bara, att vi hade ju konventet nu för någon vecka sedan, demokraternas konvent, och det var en stor sak. Och vi räknar ju med att röstsiffrorna ska gå upp då efter det, och vi ska prata om det strax. Men jag tänkte på det här, det som jag har hört sen från USA när jag har lyssnat runt lite grann, det är ju att de är så imponerade av de många talen. Och jag har inte sett konventet själv. Men där har jag hört folk som var på det, och det var märkvärdigt vad många tal som fick beröm. Och naturligtvis Harris, men kanske ännu mer Ted Walts tal. Och jag vet inte, har du sett på några tal eller har du hört någonting?
Jag glimtar, jag tycker jag får ut mer av att liksom läsa referaten efteråt istället för att se på en massa långa tal, för att de är väl... liksom innehållet var ganska förutsägbart, men att nog, det har nog varit som god publicitet som de har skapat. Det är ju väl regisserat, som amerikaner klarar ju av att organisera sådana stora jippon. Och sedan så, det som ju är väsentligt, men som kanske är lite självklart att säga, men att det blev ju en sån energiboost av att Biden lämnar bort. Att tidigare var det så att när man pliktskyldiga ställer upp och går och röstar, men att därifrån är ju steget långt i att liksom känna entusiasm över saker och ting och liksom försöka hjälpa till och donera pengar. Och just den pengar så kommer vi ju alltid in på. Jag menar, det var ju en bit över, senast jag läste så hade de fått in en bit över 500 miljoner dollar på liksom sen, bara på den här tiden sen. Sen här tog över stafettpinnen helt enkelt.
Ja, makalöst.
Att jag har, men att nu har vi ett... Nu finns det ett annat alternativ till Trump. Att det är inte den här gamla gubben, utan en... Och så vidare och så vidare. Så att det är ju, var det nog en sån vitamininjektion, eller vilka platityder vi nu vill vill dra till med, men att...
Men ändå, även om då talen var imponerande och själva upplägget på, fick väldigt mycket beröm vad jag har sett och hört, och, så är det, visst är det så att gemene man, väljaren som inte är så insatt, den kanske får en liksom, den känner på sig vad som händer, den får en bild av Harris, men den vet ingenting, den sätter sig inte ner och lyssnar på de här talen, så talen hålls väl mer egentligen för de redan trogna och så vidare.
Ja, rätt långt så kan det väl nog vara just precis så där som du säger, att det, den känslan får man ju nog, men att det är ju ett sätt att, eller du frågar ju här för några veckor sedan att det är någon vits att ens hålla något sånt där i och med att man ändå vet vem som ska bli nominerad. Men att det är ju ett tillfälle där det parti som håller ett konvent så får mängder av positiv publicitet under några dagar. Och det brukar också ge utslag i gallupmätningarna under den där tiden närmast efteråt.
Just det. En fråga jag hade kring det där, det är ju politiken de har. Men en sak först innan det är ju att jag har, alltså, man har också fått intrycket av att Ted Walz är en fantastisk person. Och det är något med hans dotter tydligen, de har gjort några YouTube-videos och han brukar göra det när han var han, liksom i sin tjänst som guvernör också tydligen. Och, jag vet inte vad du har fått för intryck, vi vet ju inte så mycket, det har ju varit inte ens en månad som han har varit den här kandidaten då för vicepresident.
Nej, alltså han är ju en sån här mysig typ helt enkelt.
Ja, ja.
Att liksom den där typical American dad, sa en bekant i USA.
Ja, just det.
För att beskriva honom. Och den samma amerikanen så sa också att inte, han var inte alls välkänd i hela USA då han, för hans namn liksom kom fram. Han är visserligen guvernör, men att de håller till i sin egen delstat. Och vissa av de som kommer från en större delstat så får ju synlighet. Den här från Minnesota, det är ju inte liksom centrum av USA direkt. Men att det liksom ger intryck av att det var liksom en hygglig prick som talar som folk förstår. Så att jag tror min gissning är väl att vi får anledning att återkomma. Jag noterar att det på tisdag den 1 oktober så det är inplanerat en debatt mellan Vance och Walz. Jag misstänker att vi skulle få skäl att vi sänder den podden, så det har ju inte enda tv-debatten hållit sig.
Nej,
men att det kan vara skäl att ta upp vicepresidenterna just det datumet alltså om 4 veckor och se lite hur vilken typ av approval ratings, alltså om folk tycker bra om dem eller inte. Men att det är nästan
spännande.
Det är ju en månad dit.
Men du har ju nästan tyckt att den debatten är mer spännande än den mellan presidenterna, vad jag förstod.
Ja, och för att den är mindre förutsägbar. Mm. Det känns liksom att man vet i förväg att om det är Trump mot Harris så blir det... han kommer att vara elak och hon kommer att försöka vara den här åklagartypen som sätter dit brottslingen ungefär. Vilket hon ju har gått ut med också, att som åklagare är van att handskas med brottslingar.
En sak som jag tänkte på, det var elektorerna. Elektorernas, är de liksom fria? Du har sagt någon gång att de är fria att välja lite som de vill, eller?
Nej, det är de inte. Nej, de är nog bara gummistämpel. Någon enstaka gång så är det någon som skulle säga avvikar från, men att de har ju blivit bötfällda till och med. Att det har varit exakt när det var de senaste valen. Men så att jag undrar bara liksom vad, om vi säger att det skulle vara så otroligt jämnt som det visar nu. Att det plötsligt är någon som röstar fel, att om de där röstarna ens är giltiga eller hur det är. Men för att det är ganska krånglig lagstiftning kring det där. Men att de far ju inte, det är inte frågan om att de far till Washington DC då och det här han börjar diskutera att ja, vem ska vi ha som president nu då, utan de far ju bara till delstatens huvudstad och liksom sådär formellt avger sina röster. Det kan ju jämföras med hur det var i Finland förr, för att där hade de ju fria händer. De kunde ju rösta på någon som inte ens var nominerad i valet.
Nej, intressant fråga. Men vi gick ju igenom förra veckan då opinionsmätningarna, Real Clear Politics, så det här är ju en helt liksom viktig grej. Alltså det vi talade om nyss också, att det är ju inte den populära rösten, alltså alla röster för en kandidat som räknas, utan det är att du vinner i en stat och där får du alla elektorer och sen elektorsrösterna är det 270 då man ska ha minst för att bli president. Så det är ju viktigt att påminna sig om att det inte är som vi gör, eller vi har det, utan de har det där systemet som vi har pratat om flera gånger.
Ja,
men då var det ju, Trump ledde ju fortfarande förra gången när vi sa Trump ledde ju och så vidare, så vidare. Men hur är läget nu?
Förra veckan så gick vi igenom den här sammanvägningen av opinionsmätningar som Real Clear Politics för sig omvärlden med, och då ledde ju Trump. Men vi, då sa vi också att det var väldigt jämnt i bland annat Pennsylvania, och det är en ganska stor delstat med 19 elektorsröster, så att det räcker med att hon övertar ledningen där. Och det, är ju, det gjorde hon ju sedan bara några dagar efteråt.
Mm.
Så att i nuläget enligt den samma sammanvägningen så leder ju Harris med, och det är ju bara 270 mot 268, så att det är ju så jämnt som det kan vara.
Ja.
Men att då finns det, då jag kollar så, jag menar det kan ske saker snabbt här att går vi ner mot sydväst, Nevada och Arizona, där det är väldigt jämnt.
Mm.
Sen nere i sydstaten har vi Georgia och North Carolina, var det också är väldigt jämnt. Så att 1-3 så kan hon gå förbi några eller fast alla av dem där. Eller så vända trenden och Trump tar tillbaka ledningen i Pennsylvania. Men att av de här fyra delstaterna som var då Trump har en mycket knapp ledning så...
Mm.
Där är North Carolina som är den här stora överraskningen, för att, att de tre andra så var rätt jämna redan tidigare. Men att så länge Biden var med i spelet så ledde Trump med typ någon sån här 5 procentenheter eller någonting i den stilen i North Carolina. Så där hade svängt, det är väl den delstat som var det mig veteligen har svängt mest. Och jag hade nog räknat med att det är en sån där delstat som Trump vinner, och nu är det plötsligt nästan oavgjort där.
Aj, ja. Så, men är det ett starkare tecken än det här med Pennsylvania som ju kan svänga tillbaka plötsligen, skulle du säga?
Ja, det kan man nog säga, att just i och med att det var en sån här delstat som inte kändes som någon av de allra mest spännande, och nu är det då en av de här fem jämnaste. Tidigare så var den väl, kanske på någon sån där typ tionde plats om man rangordnade med enligt hur spännande var i opinionsmätningarna. Så att vad som har hänt där så vet ju inte jag, men vi gissar då att kampanjmänniskorna i North Carolina så har fått eld i baken helt enkelt, och republikanerna kanske lite tagna på sängen. Och sen blir det ju lätt att sån här en medvind så kan ju på något vis förstärkas av sig själv, för att tidningar och lägger in bilder av en glad Harris och en arg Trump helt enkelt. Och det finns ett signalvärde i det också.
Ja, okej. Okay. Men var det inte så något du berättade om North Carolina, att deras guvernör var demokrat, eller var det det? Nej?
Jo, för att han var ju aktuell i den där diskussionen att han skulle passa som det här en vicepresidentkandidat, men då hade man sagt själv att han inte är intresserad, men att jag kan ju tänka mig att det där är ju en delstat där republikanerna i regel dominerar, men att den här liksom har en sån personlig popularitet, och det kan ju hända att han har varit aktiv där och gått ut och sagt att hej, att jag är tacksam över att få vara guvernör här, trots att de flesta normalt sett är republikaner, men att tro mig att den här gången så nu har vi chans att få en bra president och bla 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 bla.
Men Trump har ju besökt psykolog, alltså han har varit med hos Dr. Phil, eller hur?
Ja, det där var ju det mest häpnadsväckande, för det är en sak att Biden kändes gaggig och valde att hoppa av valet, men att man börjar nog undra ibland hur det står till med Trump, för att häromdagen så var han med då i Dr. Phil. Alltså det är en tv-psykolog som väl folk känner till ganska bra här också. Det där har gått i både finsk och svensk tv, och då hävdar ju Trump att han skulle ha vunnit i Kalifornien senast om det skulle ha varit så att Jesus skulle ha återvänt till jorden och skött om rösträkningen. Att jag har sett det där inslaget själv, så det är någonting som jag hör på omväga, för jag tänkte att liksom, vad är det jag ser? Och jag menar, jag försöker vara objektiv, sen är det en annan sak att objektiv och neutral inte synonymer, men finns det liksom inte någon gräns för varenda kan häva ut sig utan att det syns i opinionsmätningarna? För att grejen är det att Kalifornien så är en delstat präglad av liberala strömningar. Det är alltid demokraten som vinner därifrån, och jag kollade i de siffrorna, det var så att Förra gången så fick Biden 11 miljoner röster där och Trump fick 6 miljoner. Alltså han fick nästan dubbelt. 30% så var det 64-34 och sen var det 2% i de utfyllnadskandidaterna.
Ah, just det.
Men att Trump menar att han hade egentligen fler röster för att det var jättemycket människor på hans valmöten och så fanns det Trump-skyltar överallt. Men alltså, det är inte konstigt att demokraterna är starka där. Det är lika det förståeligt. Som att det är republikanerna som är starkare i Oklahoma och Alabama var det mer värdekonservativt över hela linjen. Men att han då hävdar att man tycker att någonstans går ju gränsen för vad folk orkar lyssna på. Men alltså förlorar han inte på något sånt där. Att det är ju, det blir alltså helt, börjar tala om att Jesus skulle sköta rösten. Nej, jag hänger inte alls med. För att det är ju liksom, jag menar det är ju en sak att han tror att han har vunnit i varje delstat och det är fusk ifall han har förlorat med att börja blanda in Jesu återkomst, så det börjar bli lite häftigt. Sen har vi ju en annan yrboll också, den här Robert F. Kennedy som, ja, vi var ju inne på det förra veckan, han hoppade av sin kampanj och stödjer Trump, men en sak som jag har glömt att nämna om den här Robert F. Kennedy så är ju att han liksom hade ju snott sin farbrors valreklam 1960.
Var det sant det?
Ja, de sjunger, det är någon sån där kampanjsång som lämnar i huvudet, sån där Kennedy kan helt enkelt. Och han liksom hade inte ens ändrat på det, utan det var liksom samma sång. Det var inte ens att det var någon som gjorde en cover på den där låten, utan det var samma sång och samma liksom inslaget var identiskt, det var lite avkortat, men att det skillnaden att han hade bytt ut John F. Kennedys porträtt mot sitt eget,
ja.
Och sedan var det stod vote democratic eller vote democrat, så var det vote independent, därför att den här Robert Kennedy Jr. var ju obunden. Han är ju inte så populär i släkten, i Kennedy-klanen annars heller, men att där så gjorde ju inte saken bättre, och det var ju flera som hade framträtt och sagt att liksom, finns det liksom inte någon gräns för vad du sysslar med, kar?
Han är märklig, alltså helt konstigt. Men, och sen det här med Trump och tonläget som han har och hela det där. Jag menar, han är arg på Harris och han uttrycker, och det är nog AI-genererade grejer han skickade ut och innan konventet och allt det här. Men liksom, någon uppfattning som du har hört eller som man ibland hör, vad jag förstår som du har sagt också, att det är bra att någon rör om i grytan, för det har han ju gjort och det var ju hans mission att liksom mot den här ämbetsmakten i Washington och röra om i grytan och så, men är det liksom, finns det något sånt kvar nu? Det verkar börja bli helt patetiskt.
Ja, det börjar bli konstigt. Alltså, grejen är att jag tycker ju inte att det är något självändamål att röra om i grytan.
Nej.
För att det är liksom, men det är ett sånt där snack som jag har hört och jag har bett folk preciserat, men vad menar du med det då? Liksom att vad innebär det konkret? Åstadkomma kaos? Det är inte bra. Men jag tycker man har inte hört det argumentet nu. Så man tycker väl att för att nu är han då, han är 8 år äldre än då han blev vald. Så att han är hela gubbjävel.
Ja. Nej, men allt har ju vänt också när Biden inte är med.
Och det är där som, och där vi är inne på också, att de är ju, verkar inte finnas någon plan B, att man har ju ändå av lätt insedda skäl utgått från att det ska vara Biden och bygger upp sin kandidat, att titta, de har en gammal gubbstrutt som de för fram, och plötsligt är det de själva som har den där gamla gubbstrutten, och det kan ju inte vara helt okomplicerat att försöka få tillbaka ett narrativ som passar en själva, och sen då kommer det ju med sådana här elakheter om att Harris är kommunist och helt sådana konstiga saker.
Ja, precis. Men när Nikki Haley var, vad heter det, en person förresten, Nikki Haley, som många nu, vad jag förstår, anser att skulle varit en bättre vicepresident i det här läget som du beskrev. Men det beror ju på att allt har vänt efter att Vance blev vald. Så det visste man ju inte då när Vance blev vald. Men Nikki Haley gick ut, var det då när hon redan, under hennes kampanj, att hon varnade Trump för att han inte får vara elak eller något sånt där?
Ja, under konventet. Så för att hon
ja, det var under konventet.
Hon stödde ju nog alltså helt klart Trump, för att hon liksom, att hon uppträdde på konventet, var det väl, och sa att liksom,
Aha.
jag är republikan ut i fingerspetsarna, så att nu stödjer jag den som republikanerna ställer upp, men att liksom, vi vinner inte valet på att hålla på liksom bara vara elak och tala om att det var, vad heter det, riggade röstsiffror för 4 år sedan och allt sånt. Att det kommer inte att räcka, att man måste ha något annat budskap att servera, helt enkelt.
Men det är konstigt att det kommer nu, för det har ju vi pratat om sedan 2016. Det är ju det som vi hela tiden fascineras av. Att varför har ingen tänkt så här för så många år som det har varit?
Ja, men det är liksom... Han tycks ju nog vara som... Alltså republikanerna är Trumps parti, helt enkelt.
Jo,
det är ju en sån här... kan man säga personkult, eller vad vi vill kalla det, att det är ju nog ja, det är som svårt att säga emot den som är kung, helt enkelt.
Är det, om man tittar tillbaka i historien, liksom märkvärdigt att det, kan man säga att det kretsar kring en person väldigt mycket, man ser inga andra personer egentligen?
Ja, nog kretsar det förvånansvärt mycket kring att han är ju en sån där som inte får kritiseras.
Ja, just det. Just
det. Det är som en sån aura kring det hela. Och det tycker jag att det är ganska synd att det finns ju som ingen debatt där på det viset. För att republikanerna, så har man ju den där känslan att det kretsar kring, väldigt långt kring en enda person. Att det inte bara i nuläget, utan att det pågått i det här många år. Och kan jag väl tro att det på individnivå fanns en hel del republikaner som vill byta ut Trump, men att, eller ville. Men att den där självbevarelsedriften håller väl sånt tillbaka, för man tänker väl att man kan förlora på det, och chansen att själv bli nominerad 28, eller få någon annan, eller få någon hög post inom partiet, så blir det liksom mycket sämre ifall man börjar liksom bli den här som käftar emot. För att det har man ju sett via sån här, det bästa exemplet som jag nog kommer på så på rak arm, den här Liz Cheney, alltså Dick Cheneys dotter, som var väldigt högt i rang inom republikanerna, att hon raderades ju ut, helt enkelt, för hon som konstaterade att nu får vi liksom sluta tala om det här med att valet var riggat och allt sånt, att det finns ju som inga grunder att stå på, att vi måste bara gå vidare, och då sopades hon ju bort, helt enkelt.
Men det här med Trump, så, sammanfattningsvis, att han säger, han är elak, han säger saker rakt ut, men det är väl det som är poängen med honom, att han vågar ta upp också frågor som de där väljarna sitter och tänker på. Varför, jag menar, Harry säger inte något konkret, alltså, och han, det gör Trump, alltså.
Så är det ju, och jag menar, han har ju fortsättningsvis ett stort stöd. Jag menar, det tycks ju inte nagga hans stöd i kanten, fast han säger att han skulle ha vunnit i Kalifornien och Jesus skulle ha räknat rösterna. Jag menar, jag finner ju den typen av formuleringar ganska anmärkningsvärda, om vi nu säger så. Att det är oaktat, så den där, okej, han var ju 70 där, då han väl blev vald. Att inte var någon ungdom då heller inte, men att då fanns det någon form av, kan man säga, fräschör eller någonting sånt.
Ja,
han liksom skilde ur mängden, men att nu han 8 år äldre och elak. Han var elak då också, men att det blir som sådär att men har inte vi hört det där? Har inte vi hört det där tillräckligt många gånger redan?
Fantastiskt spännande. Vi ska fortsätta att diskutera även framåt. Det kommer ju en debatt också mellan Trump och Harris då, förhoppningsvis den 10 september. Och det ska ju bli intressant att diskutera det och så vidare. Och andra frågor också som dyker upp kring det här. Men vi ska faktiskt avsluta med en annan sån här one man president. Nämligen Richard Nixon, den 37:e presidenten. Han levde mellan 1913 ända till 1994, och han blev vald 1968 som var president från januari 1969 till augusti 1974. Och varför slutade han så i augusti? Jo, han kom ju att hoppa av, helt enkelt. Varför tycker du att han är liksom intressant och spännande president?
Jag skulle till och med gå så långt så att han kanske är den mest intressanta 1900-talspresidenten, möjligen med undantag för Franklin D. Roosevelt. Men han kommer upp från enkla förhållanden och genomför då den här amerikanska drömmen, blir till slut president, och sedan så blir det den amerikanska mardrömmen, för han hamnar ju att avgå. Då är det den enda som har gjort det helt enkelt. Han blir ju inte fälld i riksrätt för att han avgår redan innan. Men att det hände ju så himla mycket där med Vietnamkriget och sedan den här Watergate-skandalen. Var man helt enkelt har tjuvlyssnat på demokraternas partikampanjhögkvarter i Watergate, så att det är ju mycket annat där också med liksom utpressning och inbrott hos politiska motståndare och sånt. Så det händer väldigt mycket sån här fuffens där helt enkelt och han har ju en väldigt lång karriär innan också. Han blir ju invald i kongressen kort tid efter kriget och sedan så blir han vicepresident åt Eisenhower. Just 52 och 56, och då håller du på att ta slut redan där, för att då blir han ju anklagad för att hålla sig med en massa svarta pengar och sånt, och då räddar han ju sig via sina barns cocker spaniel helt enkelt, för han håller rätt. TV är ju väldigt nytt då, vi talar om 1952.
Just det.
Och han sätter sig ner i en tv-studio och babblar i en trekvart och liksom redogör för sina deklarationer och att han äger ett hus där och han har så mycket kvar av lånet och hans föräldrar bor där för tillfället. Och liksom där. Ingen skulle ju orka se på det där idag, men då var tv så nytt så man såg ju på det som kom.
Och
det där hade ju då rekordpublik för den tiden. Och sen då så sitter ju folk och men ska han inte erkänna någon gratis gåva, och till slut då Så säger han att ja, har jag inte tagit emot något gratis, då faktiskt att vi fick en cocker spanielvalp som så helt överraskande och barnen älskar den där och den där ger vi aldrig ifrån oss oberoende vad ni håller på att tala skit om oss här. Och han heter, den där jycken heter Checkers.
Checkers, och det
kallas för Checkers-talet. Och faktum är att då internet slog igenom. Och man kunde, det fanns inte Google på den tiden, men det fanns såna Altavista och vad de nu hette, de där sökmotorerna. Så att då jag skulle testa det där, så det första jag googlade efter så var den där hunden var begraven.
Okay.
Så att jag skrev då Find a Grave Checkers. Ja. Och så kom den bilden av den där gravstenen. Det tog ju en stund innan det kom fram, för allt nätet var ju så himla långsamt på den tiden. Man konstaterade att Det här är användbart.
Ja, just det.
Men och det där låter som en efterhandskonstruktion, men att det stämmer faktiskt. Att det var, jag tänkte att jag måste hitta på någonting udda.
Ja, just det. Du nämnde att han hade då det här försvarstalet handlar ju om att han hade lite skumrask eventuellt tidigare också. Men en känd sak är ju när han säger i tv att I'm not a crook. Och då är jag inte en skurk. Och det har ju i retoriken vänt sig emot honom. Att när man säger så blir man en skurk. Hans bild, han var inte så bra i bild heller. Och det blev liksom skurken. Men skulle du säga att han var en skurk? Var han skurkpresidenten? För det har han ju också fått stämpeln att sen efteråt att vara då. Eftersom han
ja, men just i och med att den där Watergate-skandalen. Mm. Så inte vet man ju hur mycket han visste om det i förväg. Men att han var ju så pass misstänksamma av naturen, så han spelar ju in i hemlighet allting som sades på sitt eget kontor.
Ja, just det. Just
och då bland ja. annat, och det är ju det han faller på för att då säger han ju på någon av de där inspelningarna att man borde få FBI att sluta gräva i det där Watergate-inbrottet. Mm. Så att via det så drar han ju in den där skiten i Vita huset helt enkelt.
Mm, just det.
Och det är ju fantastiska bilder från det där Watergate-förhören. Då det är någon sån här ganska torr typ som kommer och berättar då och säger inför den där domstolen och alla som tittar då att eller utredningskommittén ska man väl kalla det, inte domstol, och att förresten så att allting så har ju spelats in, och den där domaren eller den där chefs, ja, den där förhörskillen då så säger att men alltså hur ska man veta vad som har sagts då, och den här tittar på honom och säger well sir, ungefär att är det inte ganska uppenbart att det enklaste är att spela upp de där kassetterna. Men jag menar, han blir så tagen på sängen den där kan som sköter förhöret, så han fattar inte att hur ska vi, jag menar, att Det är väl ganska, det är väl ganska uppenbart.
Ja,
att det som man får veta, att jag menar, plockar du fram en Harry Brandelius-skiva och funderar att hur låter Harry Brandelius när du spelar upp LP-skivan.
Ja, det är för bra för att vara sant. Det är för bra för att vara sant. Men ja, Richard Nixon, fantastiskt intressant president, och det var en turning point i amerikansk historia. Det påverkar förstås hans efterföljare då, och även sen, och hur politiken blev, och kanske det bäddade för Carter sen också, vad jag vet. Vi ska prata om det längre fram. Men du hittar vår serie Mr. President på totalmedia.com, på Apple Podcast, och även så denna serie om valet. Och vi är tillbaka om en vecka och diskuterar frågor om valet i USA i år och annat kring amerikansk politik. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Tackar.